Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi firar idag 16:e söndagen efter trefaldighet, som vi redan sa kallas lilla påsken ibland. Temat är frigjorda från träldomen under förgängelse. Och episteltexten idag är predikotext. Den är från Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 18-23. Så kanske vi läser oss och lyssnar på den texten i Jesu namn. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Amen. Vi ber. Kom, Herre Jesus, först för att uppenbara dina sanningar om vår tid och oss, och också för att ge oss visshet om vårt hopp inför evigheten, så att vi får möta dig med glädje när du kommer. Amen. Jag kommer i den här predikan till en del att anknyta till och använda mig av det föredrag jag höll på LBKs sommarläger på Strandgården i augusti. Som ni har hört på det, så blir det delvis bekant. Hela skapelsen suckar och våndas. Det är ord som inleder. Ja, det inleder inte, men det finns som en stark röd tråd genom den här texten. Och de orden är verkligen aktuella. Visst är det så att vår värld suckar och våndas. De här orden skrevs långt innan ordet klimatångest var uppfunnet. Eller klimatskam. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Den har blivit slav. Den har blivit en plats för ångest, kamp och oro, men den ska bli frigjord, så säger Paulus. Det finns hopp. Skapelsen ska nå fram till Guds barns härliga frihet. Och här vill jag citera Jesus från Lukas 21 kapitel, där han säger: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan i skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Tänk vilken kontrast. Folken ska gripas av ångest, men ni ska lyfta på era huvuden, resa er, ni får glädjas. Men det här att folken ska gripas av ångest och människor ska tappa andan av skräck kan väl knappast beskriva vår värld tydligare. Om ni såg den ångest som präglade Greta Thunberg då hon talade inför FNs klimatpanel för några veckor sedan, så såg ni ett exempel. En ångest Det var en skräck som lyste ur hennes ögon. Men Jesus säger inte att vi ska gå med i den här ångesten. Han säger inte att det finns all orsak att förtvivla över att Grönlands isar smälter och att havsvattnet hotar att stiga över låga kusttrakter. Han säger inte att vi ska bli rädda när orkanerna blir allt kraftigare och skölja bort byar och städer. Nej. Han säger: när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Er befrielse närmar sig, därför ska ni räta på er. Ni ska hoppas och vara lugna.
Nu om någonsin har vi kristna en möjlighet att vara jordens salt. Inte genom att förneka klimatförändringarna. Det är inte vår uppgift. De frågorna lämnar vi åt vetenskapsmännen som visserligen också är oense om det här. Men vi ska vara jordens salt mitt i ångesten och skammen. Och vi ska visa på två saker som varken vetenskapsmännen eller skolstrejkarna tar upp. För det första ska vi visa på det som sker en självklar följd av synden i världen. För det andra ska vi visa på hoppet om befrielse. Vi ska visa på att det ännu finns en sabbatsvila för Guds folk. Vi ska påminna om att Gud har koll på allt vad som sker. Att han har sagt hur det ska bli i ändens tid. Och vi ska berätta om att den som tror på Jesus ska få möta honom den dag när vi ser att allt går under. Skapelsen är lagd under förgängelsen, heter det. Vem har lagt den under förgängelsen? Paulus skriver att det skedde inte av egen vilja. Det är inget i skapelsen som hade en sån makt. Människan hör till skapelsen. Alltså är det inte människan som har lagt skapelsen under förgängelsen. Utan det är Gud. Han, Gud själv. Men så ville Gud inte ha det från början. För när Gud skapade världen var allt gott. Så ville Gud ha det. Han gjorde en värld som människan ska kunna njuta av. Men människan ställde till det, både för sig själv och för skapelsen. Då Adam och Eva hade syndat mötte Gud dem med bestraffande ord. Han sa till Adam, du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Här nämns förbannelsen för allra första gången. Marken ska vara förbannad. Den ska bära törne och tistel. Arbetet ska vara en möda. Allt måste dö en dag. Ja, döden kom redan i samma stund som en konkret verklighet. Den andliga döden. Och grundorsaken till att skapelsen suckar och våndas är människans synd. Gud la ett straff över hela skapelsen. Djuren som dittills hade ätit växter fick lov att börja äta andra djur. Kampen om tillvaron började med blod och död. Talesättet den enes bröd, den andres död blev en fruktansvärd verklighet. Om man följer med i fina filmer om djurens värld som finns på tv eller via datorn så kan man inte undgå att märka hur stort lidande och rent av hur stor sorg det finns i djurvärlden. Hela skapelsen lider. Det finns inget förbarmande bland djuren som söker föda. Det sker ren och skär tortyr när djuren skaffar sig föda. Världen är grym. De små fåglarna som ängsligt vaktar sina bon där värnlösa små ungar just har kläckts drabbas plötsligt av stor sorg när en sparvhök hittar boet och för bort de små liven. Lidandet kom också in i mänskliga relationer. Det som skulle vara en kärleksfull relation mellan människorna förvandlades till misstänksamhet. Adam skyllde på Eva och i sista hand på Gud då han sa kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och det kom in en massa ont i människornas liv. Och det här beskriver Paulus väldigt koncentrerat i Galaterbrevets 5:e kapitel. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. En fruktansvärd lista på vad synden åstadkom. Och följden av allt det här är att vi har förlorat Guds rike sådana vi själva är av vår natur som är fallen i synd. För det heter i 1 Korintherbrevet 6 också väldigt, väldigt starkt. varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Det här är det allvarligaste hotet mot vår jord. Att den gamla jorden och den gamla himlen ska nötas ut som kläder, som det står i psalm 102, det är inget att vara rädd för. När vi ser det ska vi reta på oss och se fram emot frälsningens dag då Gud ska göra allt nytt. Men när människorna går allt längre i ogudaktighet och hotar också oss kristna, oss och våra barn och våra ungdomar med förförelser som har som mål att leda oss bort från Guds rike, då ska vi se upp. Samtidigt som klimatet håller på att rubbas håller de västliga så kallade demokratiska och jämlika normerna på att sudda ut de gamla råmärkena för vad som är rätt och anständigt. Människans så kallade kunskap är så stor att hon kan sätta sig över Guds lag. Hon har sig själv och sin egen stolthet i blickpunkten. Ja, just det. Stolthet, det är på engelska pride. Det betyder ju stolthet, berömmelse. Ett beskrivande ord för den träldom vi ser idag är dysfori. Det är motsatsen till eufori. Eufori betyder en känsla av glädje och upprymdhet, lycka. Dysfori är precis tvärtom. Det är ångest, oro, olycka. Som allt mer sprider sig, inte minst genom klimatångesten. Och jag tänker särskilt på en del av det här som kallas könsdysfori. Som ett typiskt exempel på hur det går när Guds skapelseordning läggs åt sidan. Det betyder det att man inte är nöjd med den tillvaro i den kropp som man har fått, utan menar att man är av det andra könet istället. Och det här, till det här hör depression och ångest. Det här tilltar oerhört snabbt i vår tid. Det här har vi ju skrivit om i Bibel och bekännelse nummer 3 som ni kanske nog har läst. Den kan ni gärna sprida mer av. Hur är det då med människans ansvar i skapelsen? Ska vi alls bry oss om de alarmerande rapporterna? Vi måste minnas att människan har fått i uppgift att vårda skapelsen. För Gud sa till människan så här i första Mosebok 2. Eller Gud gav den här instiftelsen. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Redan före syndafallet hade människan i uppgift att arbeta. Hon var Guds förvaltare. Men då var arbetet en glädje. Efter syndafallet blev det möda och svett. Men mannen fick kvinnan till sin hjälp för att förvalta Guds skapelse. Men efter syndafallet kom rovdriften och giftbesprutningen. Då började miljöförstörelsen. Förpenningbegäret tog överhanden och blev en aktiv kraft i förstörelsen av skapelsen. Och visst har därför politikerna orsakat se sig i spegeln, och alla vi andra också. Vad har vi då för hopp? Innan vi går till det bibliska vittnesbördet, det som talar om befrielsen, glädjen, som vi ska få se att vi får ha mitt i det här, så måste jag varna för en avart. En villfarelse som ger ett falskt hopp. Det beror på att man inte har förstått vad Bibeln säger om den yttersta tiden. För om man tänker sig att det ska komma ett tusenårigt rike av fred, där de kristna ska vara regera med Kristus i himlen och de som är kvar på jorden ska få en ny möjlighet att omvända sig. Det är en tanke som man har fått genom att misstolka ett par bibelställen. Det kan vi inte gå in på nu närmare. Det här kombineras ofta med tanken på en stor att de kristna ska ryckas upp före den stora vedermödan som ska bli strax förrän han upprättar tusenårsrike. Ja, det finns olika varianter av det också. Och att de troende alltså ska slippa den här vedermödan genom att ryckas upp till Jesus. Men de andra ska bli kvar. Det som jag här måste särskilt varna för är att man tänker att det finns en andra chans efter att Jesus kommer tillbaka. Om man har missat möjligheten till omvändelse nu, så har man en ny chans i tusenårsriket. Så tänker många. Men det går rakt emot Bibelns vittnesbörd som talar om en enda återkomst till domen. Då Jesus kommer är det för sent att börja fundera på evighetsfrågorna. Det säger vi av många ställen. Till exempel liknelsen om de tio jungfrurna. Där fem av dem ska möta en stängd dörr. Jag har aldrig känt er, ska Jesus säga. Då är det för sent. Vi ska så gå till skapelsens befrielse. Hur ska det gå? Hur ska det bli då? Och hur ska det gå till? Jo, den kommer när Jesus kommer tillbaka. Då uppfylls den profetia som Jesus uttalade. Att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. Det är den yttersta dagen. Då kommer det att ske härliga tid för den som väntar Jesus och känner honom. Men för den som inte brytt sig om Jesus väntar en ännu värre ångest och skräck. En fördömelsedom till en förskräcklig evighet. Och det står i Bibeln också att då ska man ropa till bergen, fall över oss, göm oss. Men det går inte. Nu vet vi inte precis av Bibeln hur det ska ske och i vilken ordning. Men vi har fått veta att det kommer att ske väldiga saker. Stora omvälvande händelser. Och i andra Petrusbrevet så står det beskrivet så här. Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. På vilket sätt kommer Gud att verkställa sin dom över den fördärvade jorden? Kommer han att låta människorna utrota varandra genom ett kärnvapenkrig? Vi vet att det finns så mycket kärnvapen i världen att det räcker till för att ta koll på oss på ett ögonblick. Eller kommer klimatförändringarna att ta koll på låglänta delar av jordytan så att det blir en massflykt till högre områden? Därmed kan det uppstå väldiga slitningar mellan folken och ett världskrig i en sån situation är mycket sannolik. Det hör också till spekulationerna. Kommer Gud att ingripa på ett överraskande sätt, så som vi aldrig skulle förvänta oss att han gör? Eftersom Jesus säger att ingen ska kunna räkna ut dagen när han ska återvända, så talar det för att världens undergång inte sker genom långsamma processer som vi kan beräkna. Herrens dag kommer som en tjuv. Oväntat. Tjuven anmäler inte sin ankomst dagen före eller en vecka före. Sånt kan man spekulera i, men vi vet en sak. Jorden är så korrupt att det måste förintas. Det kan ske ganska snart med hänsyn till de tecken som sker och som också Jesus har angett. Men det sker överraskande och just den dag när Gud så beslutar. Många av de tecken som Jesus talade om ser vi idag. Ett av dem är människornas ångest och rådlöshet inför havets och vågornas dån. Men ur den stora katastrofen ska det komma någonting mycket bättre för Herrens vänner. Och det ska vi också se i andra Petrusbrevet. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi vet inte precis hur den ska se ut. Men vi vet att det nya som Gud kommer att skapa ska finnas i en högre tillvaro som vi bara ser som bilder och som vi kan drömma om. Det här lovar Gud för att Jesus kom till världen för att besegra den onde. Genom sin död besegrade han döden. Han uppstod. Döden fick inte makt över honom. Det visar han till exempel genom att uppväcka änkans son i Nain som vi läste om i evangelietexten. Han är segrare över döden. Och därför ska vi också få uppstå. Så som han uppstod ur sin grav, så ska vi få uppstå med honom till ett liv som är så härligt att vi bara kan drömma om det. Och de som lever när han kommer ska förvandlas och få möta honom direkt utan att ha varit i någon grav. Visst kan vi glädjas åt skapelsen som innehåller så mycket skönt. Särskilt de här dagarna när våra träd är så härligt färgade. Det här får vi glädjas åt trots allt ont som förstör den här världen. Och trots alla de plågor som synden medför i våra liv. Men det sköna vi ser är ändå ingenting i jämförelse med allt det härliga som Gud har uppenbarat åt oss. Så inleddes vår text. Ingen nöd, inget lidande här på jorden kan överskugga den härlighet som Gud uppenbarar. Där, i den eviga saligheten, ska inte mer finnas någon smärta, ingen död, ingen sorg, ingen ångest. Då ska allt ont vara borta för alltid. Där ska inte längre finnas någon dysfori, bara eufori. Ingen skilsmässa från våra nära genom döden, ingen plåga genom hunger, ingen förföljelse för att vi tror på Jesus, som är många drabbas av idag. Ingen törst och brännande hetta. Så beskriver uppenbarelseboken det så fantastiskt. Men här i dödens och syndens värld får vi leva i hoppet om det här. Vi lever ännu inte i verkligheten. Och därför får vi avsluta med att be med sångarens ord. Väck Jesus, denna tanke i mitt hjärta, var gång mig vägen blir för mödosam. Den ljus ska stilla varje bitter smärta och locka leendet ur tårar fram. Amen.